Det är torsdagen den 23 augusti 1962. Vi befinner oss i Osby prästgård. Det är en kort tid kvar nu bara innan fader Gunnar, efter snart 30-årig gärning i Osby, lämnar sin församling och sin kära prästgård. Vi har just idag på eftermiddagen besökt Gratia Dei-stiftelsen som växer fram utanför Kristianstad. Och nu inför uppbrottet, det förestående uppbrottet ifrån Osby, ska vi ha ett samtal med fader Gunnar för det arkivs räkning som stiftelsen Arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse har lagt upp. Ja, fader Gunnar, då skulle jag vilja be dig berätta om hur du först kom i kontakt med det som vi kallar för högkyrkligheten. Jag kan ju inte säga kyrklig förnyelse, för det, den termen har du skapat själv.
Jag tror att jag är född med intresse för liturgi. Ända från det var en pojke så minns jag att jag följde liturgi i kyrkan mycket mer än predikan. Det kan ju vara naturligt att man gör när man är barn, för liturgi är någonting som händer. Predikan är ofta rätt otillgänglig för barn. Men det var under min Färingtofta-tid som det egentligen började mogna och bli klart hos mig. Redan i Väsby 1922 och 23 så började jag försöka så smått att göra det högtidligt och vackert, som man uttryckte det. Men jag hade ingen aning om några liturgiska regler och någon, hade ingen liturgisk kunskap. I Färingtofta blev jag medlem i den apostoliska bekännelsens brödraskap. Det leddes av Albert Lysander i Sankt Petri och prosten Westberg i Böringe. Och det var naturligtvis Albert Lysander som egentligen var den ledande, även om han var mycket angelägen om att hålla sig i bakgrunden. Det var hans tendenser som gjorde sig gällande och som jag nästan omedelbart, utan kritik, utan invändningar, sög in i mitt väsen. Nu efteråt tycker jag att det var oändligt modifierat, kolossalt försiktigt, kolossalt begränsat och medelmåttigt. Vi fick till exempel aldrig lov i Båstad på stilla dagar att fira en riktig fullständig högmässa, utan alltid den sortens förkortade nattvardsgång utan epistel och evangelium, där man höll skriftomål och sen började med preparationen. Och det tyckte jag till början med var självklart. Under årens lopp så blev jag en opponent och ville ha en fullständig mässa. Det var fler som ville det och det blev det också. Numera anser jag att SCA har visserligen varit en banbrytande faktor i hela den kyrkliga förnyelsen i detta stiftet, och att den har haft den allra största betydelse för omskapande av hela inställningen till liturgi och sakrament. Men jag anser också lika klart att den har vaccinerat oss gentemot en riktig, mera logiskt och konsekvent genomförd liturgisk reform. Och det är allra svårast att åstadkomma något sånt i detta stiftet, i Lunds stift. Det är allra stiften har gått förbi oss och vi står efter på, och stampar på vad några i stiftet kallar den modifierade linjen, den måttliga linjen och så vidare, som egentligen är en ganska halvhjärtad linje helt enkelt. Det var utan tvivel inte alls så i början. Det var kanske nödvändigt att börja så som Albert Lysander började, men det är ett dåligt sätt att fortsätta, det är jag absolut övertygad om. Den andra impulsen fick jag från England. Jag hade naturligtvis genom Yngve Brilliot fått mina ögon riktade mot England. Jag hade redan varit i Tyskland 1932, men jag hade aldrig varit i England. Jag hyste en obeskrivlig längtan efter att få komma till England. Jag visste mycket lite om den engelska kyrkan. Det var Gabrielssons kyrkostudier och Brilliots böcker om den anglikanska kyrkan som väckte mitt intresse. Och när jag kom dit så måste jag säga att det grep mig in i hjärtegrunden från att börja med. Jag tyckte att jag märkte en atmosfär av andakt, av helighet, av himmelen på jorden, som jag hade längtat efter och hela mitt liv aldrig kunnat finna. Jag tyckte att jag genast märkte på något sätt inkarnationens verklighet, att himmelen fanns på jorden, att Gud hade kommit ner bland människorna, att han inte bara talade ett ord någonstans fjärran ifrån som vi kunde höra här och som för allt i världen var värdefullt och riktigt, men att han istället själv var närvarande. Guds heliga närvaro förnam jag i engelska kyrkor under en 5 eller 7 veckors cykeltur genom England. Besökte jag ofantligt många kyrkor och gudstjänster, inte överallt, men på de allra flesta ställena fann jag denna egendomliga andakt och gudsnärhet. Det var de två stora impulserna som jag hade. Och jag minns att jag återvände från England med en oerhörd önskan att få ge åt svenska kyrkan det som den engelska kyrkan redan i så hög grad hade förvärvat. Och därför var det mig komplett likgiltigt. Det är jag verkligen glad över att kunna säga uppriktigt efter så många års perspektiv på saken. Därmed var det fullkomligt likgiltigt för mig om jag skulle vinna eller förlora, om jag skulle lyckas eller misslyckas, men bara det att få försöka det var i för sig själv en sådan sagolikt underbar uppgift. Att få gå in för en sådan sak som denna liturgiskt sakramentala från Jesus som jag hade mött i England, att bara få lov att gå in för den och sedan gå under på kuppen för att följa med varann en fördel utan lik i världen. Jag började så smått och gjorde några trevande försök. Trelleborgstiden, och det var ju under tiden jag var kommunister där som jag gjorde min Englandsresa, blev en mognandes tid. Där skrev jag kyrklig förnyelse i form av olika tidningsartiklar som sen sammanställdes till en bok. Och det är mycket typiskt att när jag skulle ge ut boken ville jag tillägna den SCA. Sodalitium Confessionis Apostolica. Och jag tyckte att den var jag skyldig så mycket tacksamhet att det var självklart att jag borde ge min bok åt den åren. Jag uppvaktade Albert Lysander, lämnade mitt manuskript och frågade om han ville läsa det. Han läste det. Efter en lång tid så sökte jag upp honom och bara få ett besked. Och det tog lång tid innan han ville ge det, men han gav det sista beskedet att det skulle kunna ha en stor risk om boken kom ut så att säga halvt om halvt accepterad av sodalitiet, för det skulle kunna spränga hela sodalitiet. Och jag sa att det har naturligtvis ingen önskan. Och så tillägnade jag istället Edvard Rode, som till min stora glädje och förvåning tog emot den här tillägnan. Edvard Rode, det vill jag ha sagt i detta sammanhang, var en av de mest underbara människor man kan tänka sig i den situation där jag befann mig. Han förstod genast från början att det var någonting med det. Jag har ett brev ifrån honom och jag ska snart börja publicera en del av hans brev, där han skriver att jag ska göra vad jag kan för allt ett goda arbete för kyrklig förnyelse. Han kunde varna mig att inte överdriva, och han kunde till och med förarga sig över vad han ansåg vara överdrifter, men han förstod saken i dess helhet. Han hjälpte mig på det mest underbara sätt i Osby. Han hjälpte mig vid prästmöten genom att på det mest förvånande sätt i världen ge erkännande och kyrklig förnyelse, så att en hel del av andra präster var rätt förargade över det. Däremot har jag icke själv hittat på namnet kyrklig förnyelse. Det har biskop Gustav Aulén gjort. När vi träffades för kyrkodagarna i Nyköping 1935, så sa jag, nu har jag skrivit en bok, jag tänkte den skulle heta Kyrklig väckelse, så talade jag lite om den. Så sa han, det namnet ska du inte ge dig, du ska heta Kyrklig förnyelse. Det är en mycket mycket finare boktitel än Kyrklig väckelse. Och så fick jag det namnet av Gustav Aulén. Det namnet som sen har blivit ett namn på hela rörelsen. Jag nämnde Edvard Rode. Här var några församlingsbor som när jag hade varit här i ungefärligen 3-4 år började och mycket bestämt ropa på katolicism, som man naturligtvis alltid gjorde på den tiden och gör det delvis ännu idag. Då var det emellertid mycket vanligare. Till sist, när man hade talat länge om det hit och dit och det hade gjort sin officiella framstötar hos domkapitlet som inte föranledde någon åtgärd, så la jag fram hela saken för kyrkofullmäktige och bad dem ge mig ett förtroendevotum. Och jag försäkrar att det arbetades i förväg som till ett prästval eller ett politiskt val ibland alla fullmäktige medlemmarna. Mina unga församlingsmedlemmar här bearbetade sina föräldrar och sina äldre släktingar som var med i kyrkofullmäktige dag och natt, så att de knorrade högljutt över den hårda behandling som de var utsatta för. Och så kom den stora dagen då vi var samlade i kyrkofullmäktige och det blev omröstning och allting huruvida jag skulle få ett förtroendevotum. Och jag fick det. Och det var så stor strid att det var en hel del fullmäktige medlemmar när de märkte att jag fick det, som reste sig och gick i vredesmod. Men själv var jag rätt säker på att jag skulle segra, så jag hade ett härligt kaffebord som jag på den tiden själv kunde uppskatta, som de uppskattade i hög grad, dukat in i prästgården, och där bjöd jag in allihopa. En del av mina motståndare, som till exempel landstingsmans Hallberg, som var en vidhjärtad människa, skrattade rätt hjärtligt och sa, det är klart att vi ska gå in till vårt kyrkoherde, han har ju segrat idag och att han vill fira triumfen är ju självklart, låt oss nu inte vara småaktiga. Nå, samma kväll satt jag och skrev till Edvard Rode och hur allting hade gått. Och så skrev jag det, att nu ber jag att själv få anhålla om en visitation för att utröna huruvida jag har gjort mig skyldig till några avvikelser ifrån Svenska kyrkans ordning. Edvard Rode kom och var jag nog lite grann försagd första kvällen. Jag hade min gode vän Torsten Stenius här som skulle hjälpa till att avfatta protokollet för det hela. Han skulle också ta emot biskopen. Jag hade utlyst under flera söndagar i kyrkan att de som hade något att invända mot kyrkoherren skulle träffa biskopen i prästgården mellan klockan 11 och 2. Klockan 2 hade vi sammanträde. Klockan 11 tog biskopen plats på pastorsexpeditionen och mottagningen öppnades och Torsten Stenius tog emot människor och jag själv gick helt enkelt och la mig och sov gott under tiden. Och när klockan var 2 kom jag och hämtade biskopen. Ingen av mina vedersakare hade varit här, men en hel mängd människor som hade uttalat sitt förtroende, och biskopen hade fått en hel mängd brev som han också förde med sig, där människor som nu kände till att det skulle äga rum en visitation anbefallde mig till biskopens välvilja. Joel Pamp, som var medlem i kyrkorådet på den tiden och hade varit under många år och var det i många år också, var en av dem som var mest misstänksamma. Joel Pamp var en mycket, mycket märklig människa. Han var ena sidan vänsel och hjärtlig och trevlig och var det uppriktigt. Och på den andra sidan pinades han av en ständig misstänksamhet. Alltid full av tankar att hans motpart skulle ha någon undermening och att även vänligheten hade någon sorts mystisk orsak som, så att han inte var spontan på något sätt. Och han var den som talade allra ivrigast emot mig på den tiden. Anton Ivarsson, min trofaste kyrkovärd, en av bröderna Ivarsson här i Osby, stod troget på min sida. Och så vacklade det hit och dit, men det hela slutade med att biskopen fann att det fanns icke någonting att anmärka på, utan att jag hade haft lekmän med vid gudstjänsten, vilket han ansåg strider mot kyrkolagen och handboken. Han var villig att ge veniga för var gång jag önskade göra det, men han var inte villig att godkänna det utan vidare. Det var ett stort äventyr, det avlopp lyckligt. Jag var ofantligt lycklig och glad när biskopen hade rest och allting hade gått väl för sig.
Ja, nu fan och Gunnar, när dina år i Osby snart är till ända, skulle du vilja ge en sammanfattning nu, en jämförelse mellan början och slutet lite grann?
Ja, det är lätt att göra. Bortsett ifrån sådana detaljer som jag har berättat nu, som för övrigt finns beskrivna i min krönikebok, har jag ju skrivit både i mina tryckta böcker och mina två väldiga volymer på 500 och 700 foliosidor som heter Osby kyrkas krönikebok Allting. Jag hör inte till de människorna som sätter mitt ljus under en skäppa, så jag har berättat mycket utförligt om mig själv och allt vad som hände. Jag har också tagit vara på all korrespondens. Det var biskop Edvard Rode som lärde mig det och mycket starkt framhöll för mig nödvändigheten av det. Därför är utvecklingen nedtecknad och jag kan här vara väldigt kort. Jag kan bara säga det att jag möttes här med en oerhörd förväntan, sympati och glädje, som till en rätt stor del förbyttes i misstänksamhet och tveksamhet när de såg det att jag ville införa oftare nattvardsgångar och rikare liturgi. Emellertid förbyttes den misstänksamheten också mycket snart till anslutning hos den överväldigande delen av de misstänksamma, under att några höll ut och aldrig har blivit övertygade. Och ännu idag finns det ju människor i församlingen, fast så vitt jag förstår deras antal nu försvinnande litet, som är motståndare till den nuvarande gudstjänstordningen. Om jag får säga det själv, så skulle jag tro att jag tiden närmast efter min ankomst här var betraktad med ganska mycket försiktighet och tveksamhet, men att jag har vunnit församlingens förtroende. En mycket talande siffra är att det var 1400 kommunikanter när jag kom hit per år, och nu har det många år legat och rört sig omkring 7000, lite över ibland, lite under ibland, men det håller sig tämligen jämnt uppe vid den siffran. Det är ju ett markant vittnesbörd om församlingens ställning. Det har vuxit jämnt och ständigt. Det kan nog hända att det är givet att det har gått tillbaka något år, eftersom jag säger att det rör sig över och under 7000 kommunikanter, men mycket är det inte. Jag tror att jag kan säga att församlingen lämnar jag ifrån mig i rätt hög grad konsoliderad på detta området. Å andra sidan vill jag inte ett ögonblick påstå att den är så konsoliderad, så befästad, att om det kom en präst som hade en annan ordning, det skulle möta någon större opposition. Ett faktum är ju det alltjämt, och det visar ju begränsningen i mitt arbete, att den överväldigande delen av församlingen är kyrkligt sett ganska likgiltig. Får den en sympatisk företrädare för liturgisk, sakramental kristendomsuppfattning, så följer de honom rätt så hjärtligt, men på avstånd alltså. Går sällan i kyrkan, men tycker att det hela är riktigt bra, riktigt vackert. Får de en person av ett annat liturgiskt kynne som också är sympatisk, är övertygad om att de med samma vidhjärtade tolerans ska skänka honom sin sympati och tillgivenhet. Det är en liten grupp på några 200 människor som verkligen bär upp det kyrkliga livet. Och de tror att det största delen värderar det som det är. Och ändå tror jag att största delen av dem förstår mycket lite av det. Det är en ytterligt liten elit. Och då är det antingen unga människor eller sådana som har varit unga sedan jag kom hit och uppfostrade det, som verkligen uppskattar och förstår och skulle sörja om det kom bort. Men i stort sett så är det ett accepterande, mer eller mindre djupt, mer eller mindre ytligt, under det att i början av min tid här var i bästa fall ett vänligt frågetecken och i värsta fall ett ovänligt frågetecken.
Jag minns särskilt från sommaren 1940, då jag ju levde här i församlingen 2,5 månader, den då mycket stora anslutningen till tidigärderna, framförallt kompletoriet. Hur har det varit med församlingsbornas deltagande i tidigärden under de senare åren?
Det har varit dåligt. Det har aldrig behövts att jag inställt en tidigärd för att ingen har kommit. Men det beror på troheten hos några få. Min erfarenhet av tidigbönen är den att det är en mycket, mycket stor svårighet att hålla den levande i en församling. Frågan är om inte tidigbönen är en böneform närmast för en kommunitet, en orden eller en grupp av människor som lever samman i samma ande, som är, jag hoppas det ska bli gratis, det är Sedan jag har sagt detta vill jag dock ändå säga att en anledning till att inte det har gått bra de sista åren med tid i bönen är naturligtvis det förhållandet att jag har så långt som mina fridagar och semesterdagar har medgett det varit borta och inte haft någon vikarie som har kunnat ta det. Det har då uppehållits av lekmän och delvis gjort mycket, mycket bra. Men det har ändå varit det att församlingsborna vet att det är mycket osäkert om vår kyrkvärd är där. Och det är klart att det har haft sitt inflytande också. Det är omöjligt. Det har varit omöjligt att både vara ute och samla in pengar till Gratia det är. Och att vara hemma i Osby. Det är en anledning också till att inte det har gått så bra som man skulle kunna önska. Å andra sidan möter jag ständigt nu uttryck för vad ska det bli av våra aftonböner. Blir här aftonböner nu när kyrkan flyttar? Är det inte förfärligt om det skulle upphöra? Och det säger människor som kanske inte har varit där 10 gånger under hela tiden jag har varit där. Men det vill att det ska hållas ändå. Det tycker om att det hålls.
Hur känns det nu dels att lämna Osby i allmänhet och dels att lämna den aktiva prästtjänsten i synnerhet?
Ja, det känns skönt, bägge delarna. Det känns verkligen skönt. Det skulle vara ytterligt otäckt om inte jag hade gradsfärdig. Hur jag skulle kunna leva utan kyrka och utan mässa och utan församling, det vet jag inte. Men eftersom jag har det, så har jag bara en känsla av förnyelse inför det hela. Osby har varit underbart, underbart, underbart. Jag kan aldrig nog tacka Gud för det. Osby som mitt namn är väl sammanvävda så länge som någon minns någon där av dem. Och jag är tacksam för det, jag är glad över det. Men det är med Osby, jag känner det så som jag känner det inför ett verkligt ädelt och gott vin. Man kan få nog av det. Och man önskar inte mer av det helt enkelt. Hur gott det än må vara, hur ädelt det än må vara. Jag har liksom en absolut klar känsla att nu är tiden inne att lämna Osby. Jag skulle ju kunna stanna kvar i 5 år till om jag hade velat och fått behålla hälsan. Jag har aldrig ett ögonblick övervägt. Jag vill flytta härifrån. Därför är jag inte ledsen på något sätt. Jag flyttar ju heller inte så långt bort att det är omöjligt att komma tillbaka till Osby och hälsa på om jag vill. Det har jag inte mycket tanke på. Jag har svårt att vara fäst vid människor på det sättet alltså. Jag tycker inte mycket om att sitta och prata med människor. Dricka kaffe med dem och hela den typen av samvaro. Jag har ingen trivsel i det. Nej, jag är tacksam mot Osby. Jag älskar Osby. Jag glömmer aldrig Osby. Jag tänker bara med vackra och tacksamma tankar på Osby. Jag har bara goda minnen. Men jag vill inte stanna kvar. Jag vill flytta härifrån. Jag är inte ledsen över det. Jag sörjer inte heller över min vackra präst och min vackra trädgård. Eller Sankt Petri kapell. Men det beror naturligtvis på att det är så mycket som väntar mig. Jag är så beskaffad att jag kan inte låta bli att se mot framtiden. Fast jag är vid pensionsåldern känner jag mig ha en framtid framför mig och den fångar mitt intresse. Det beror naturligtvis också på det att jag är alldeles nödvändigt att jag är en framtidsmänniska. För jag måste samla in pengar, jag måste ordna allt detta för gratia det. Och det tar hela min uppmärksamhet. Nej, jag är glad, jag är nöjd. Att flytta ifrån Osby, glad för Osby och därför glad över att flytta. Glad över att flytta med tacksamhet och hjärtlighet och goda minnen och allting sådant utan att spåra bitterhet. Men jag sörjer inte, jag skulle inte vilja stanna. Jag skulle inte önska stanna på något sätt eller vis i världen. Att flytta till Gratia det är att flytta in i ett arbete oändligt mycket intensivare än jag har haft någonsin för vad jag kan minnas i mitt liv. De sista månaderna har verkligen varit ett arbete för mig som har följt mig in i drömmen och väckt mig i mina drömmar i egenomliga förvanskade bilder. Det är en djup oro i botten på mitt väsen att detta väldiga företag inte ska kunna föras i land, att jag inte ska få leva tillräckligt länge, att jag ska lämna det efter mig utan solid ekonomisk underbyggnad. Och den oron är en sorts motor som går mycket hög varvantal, dag och natt. Så att jag drömmer om det och tänker på det och lever i det jag är besatt av gratia det. Och därför är jag alltid en framtidsmänniska. Och jag ser tillbaka på det som har varit med glädje, tacksamhet, harmoni, ljus och behag. Men inte med någon som helst saknad. Jag har fått mycket och jag har fått nog och jag vill inte ha mer av det.
När var det som dina planer på Gratia Dei eller en liknande stiftelse först föddes?
Jag vet ju, det är så länge före Bengt Ingvar, så jag kan inte säga hur länge sedan det kan vara. Men jag kände dem ju mogna mer och mer, att jag skulle bygga en kyrka någonstans där det behövdes en kyrka. Och sen skulle jag sköta den kyrkan när jag blev pensionerad, fritt och utan avgift, eftersom jag hade pension. Och sen kom jag på den tanken att det kunde vara bra att det bodde andra präster som när jag blev ännu äldre kunde rycka in, därför att fast de var pensionerade ändå var yngre än jag själv. Och när jag dog så skulle det finnas någon som var min efterföljare. Och så kom idén om detta prästerliga pensionär sen. Och sedan utvecklades det vidare så att lekmän vände sig hit och sa, varför ska bara präster ha så där trevligt? Kan inte vi lekmän också få vara med? Så fick vi ändrat våra stadgar hos Kungliga Majestät. Och sedan grundade jag Gratia Dei 1950 och hade skrapat ihop 6 000 kronor till en grundfond som jag skänkte Gratia Dei. Och sedan de första åren så fick jag in en 1500 om året. Det är först de sista 5 och 6 åren som vi har varit uppe i några betydande summor. 10, 15, 25, 35, 45, 50... Och förra året till och med, om jag räknar med räntorna, 95 000 kronor. Kanske till och med 97, jag kan faktiskt inte säga det för ögonblicket. Nu är det min dröm och mitt hopp och min ivriga bön att jag ska få in 150 000 kronor till den 1 januari 1964. Och det upptar min tid i så hög grad. Om jag får uttrycka det krasst, så är jag egentligen inte intresserad mer än av två ting. Mitt inre andliga liv och pengar. Båda de två sakerna. Pengar till Gratia Dei alltså. Det enda jag inte försummar, så vitt jag kan förstå, är mitt inre andliga liv, och minst inte kvantitativt. Även om även det är mycket pengar, men då omsätter jag dem i böner till Gud att han ska hjälpa mig. Gratia Dei har jag alltså egentligen inte arbetat riktigt målmedvetet för mer än de sista 5-6 åren. Och då har Gud välsignat arbetet i mycket hög grad.
Själva termen Gratia Dei, har du skapat den själv?
Ja, den har jag skapat själv. Och kapellet har jag skapat själv. Tillsammans med konstnären Gert Kaffa från Kaffatorp och min konfirmand Folke Jakobsson. Vi tre är faktiskt de som har arbetat på en modell till kapellet och stått och snickrat och knåpat och knådat det och fått fram precis denna modellen som Peter Selsing sen liksom har rensat och renritat och gjort arkitektoniskt bättre. Men dimensionerna av allting, att det skulle vara diameter 12 och inre höjd 13 meter, har varit bestämda från början. Det är Gert Kaffa som efter att ha studerat klassiska mått uppgav det måttet och gjorde en modell av det.
Och det ska alltså heta den himmelska glädjens kapell, får vi väl tillägga.
Det ska kapellet heta, ja. Och det är ju mina de sista årens stora upptäckt, vad jag nog har vetat alltid men inte har artikulerat. Det är hymn till glädjen.
Jag har en känsla av att de här sista 5-6 årens insamlingsarbete till Gratia Dei också har gjort dig till någonting utav rikskyrkoherde. Prost vill du ju inte kallas, har jag hört tidigare idag. Det var ju en person som utnämndes till riksprost här om året, men om vi kallar dig för rikskyrkoherde, eller rättare sagt riksfader Gunnar, kanske den mest adekvata termen. Du har ju varit över hela Sverige under dessa sista 6 åren för att samla pengar i alla stift.
Nu ja, har jag varit så vitt jag kan förstå.
Och du har blivit mottagen, tror jag, med stor glädje, entusiasm och förtroende nästan vart du har kommit.
Det kan man säga, men där är å andra sidan ett antal präster som säger nej till mig. Men en av mina stora hjärtligt glädjefulla triumfer, det är att domprosten i Västerås, Oskar Rundblom, hälsar mig hjärtligt välkommen. Han skrev ett utomordentligt älskvärt brev till mig. Först tänkte jag att nej, han får inte komma. Jag skulle själv aldrig få lov att komma till Växjö. så ska inte han få komma hit. Men sen när jag tänkte på det, tänkte jag, men här, vi är präster i Svenska kyrkan tillsammans, vi ska du komma. Och nu är du hjärtligt välkommen, jag ska visa dig all vänlighet och all hjärtlighet. Och menar det. Men å andra sidan så är det många i kyrklig samling som inte vill ha mig. Som menar det att jag reser ut och predikar på dansbanor och skyttefester och idrottsfester. Och samarbetar med Alice Babs som vi skriver och stjärnorkestrar. Och därför vill inte släppa dem fram i sina kyrkor. Och då säger jag det att gå ut i hela världen och göra en annan folk till lärjunga. Träd fram i tid och otid. Även detta. Och där är jag ju glad över att min biskop står på min sida och har sagt mig att han skulle önska att det var fler präster som ville predika på dansbanor. Men om jag bortser från en del sådana undantag, och jag bortser från västkusten som alltid har varit mycket reserverad, fast å andra sidan har jag nu 4 stycken inbjudningar från Göteborg och kringliggande trakter. Men det är alldeles nyss detta har kommit. Om jag bortser från allt detta så har jag blivit mottagen med en överväldigande vänlighet. Det kommer ofta in en präst här som jag aldrig har träffat. Så jag kommer hem från, är på väg hem från semestern och tänkte jag skulle hälsa på. Och så pratar han bara så här. Nu du tror inte du skulle kunna komma upp till Västergötland. Du tror inte du skulle kunna komma upp till lite grann i Västmanland. Och vi skulle ha ett prästmöte då och då. Tror du kan komma? Och så det är en oerhörd glädje. Det har varit mycket, mycket arbetsamma år. Men det har varit vederkvickande i deras oerhörda glädje. I regel får jag också alltid lov att fira mässa på morgonen innan jag lämnar församlingen. Jag måste säga att dessa besök i prästgården har varit underbara.
Jag tycker att till den kyrkohistoriska bilden också kanske skulle höra några negativa sidor. Kan du tala om något tillfälle när du har blivit vägrad att fira mässa och motiveringen därtill? Jag minns ju ett tillfälle, nämligen när du var i Uppsala på Samariterhemmet en gång i världen och blev vägrad att fira morgonmässa.
Ja. Det var väl bara motiveringen att det hela skulle vara mycket egendomligt och ovanligt och främmande alltså. Jag har blivit vägrad en gång i en domkyrka här i Sverige, i Lidköping, med den motiveringen att vi kan inte anordna nattvarsgång för att Gunnar Rosendahl kommer till stan. Och sen vet jag egentligen inte att jag har blivit vägrad att fira mässa annat än att församma. Då har de motiverat det med det. Att här firar vi nattvard så och så många gånger om året och vi finner ingen anledning vara att ändra på detta. Eller har du sagt det att det skulle väcka stor förvåning på samlingen om vi hade nattvardsgång i morgonbitti? Det tycker jag inte jag vill.
Vi kanske nu skulle kunna resonera lite grann om dagsaktuella kyrkliga frågor, eftersom det här bandet ska gå till kyrklig förnyelsesarkiv. Då skulle det kanske ha sitt intresse att ställa frågan till dig. Vad anser du om förhållandet mellan kyrklig samling och kyrklig förnyelse?
Jaha, den frågan är ju aktuell. Jag har nyss läst en mycket god artikel av min vän lektor Petrén i Gävle i Svensk pastoraltidskrift. Där han vill säga ungefärligen detta. Att alliansen är självklar och kongenial. Och liksom beroende på inneboende krafter både i kyrklig samling och kyrklig förnyelse som gör att de måste sträva mot varandra och förenas mer eller mindre. Jag delar inte hans åsikter. Kyrklig samling och kyrklig förnyelse representerar 2 olika fromhetstyper i vår kyrka. Och kyrklig förnyelse tror jag till sitt väsen så att det rymmer föga av fientlighet. Men kyrklig samling tror jag därmed har vad jag vill kalla en from fientlighet mot kyrklig förnyelse. Och jag tror att från bägge sidor är det lika så klart att se den saken. Att det är en allians där vi bekämpar en gemensam fiende. En gemensam motståndare vill jag hellre säga. Och den alliansen håller så länge som vi har den gemensamma motståndaren. Om den försvann skulle alliansen upplösas. Å andra sidan tror jag att alliansen kommer att hålla så länge den gemensamma motståndaren finns. Så att alla profetier om att snart spricker det har ingen grund. Vi kommer att hålla ihop. Och det är klart att många, många föreningslänkar finns. Men å andre siden er det alldeles klart at mye i kyrkelig fornyelse forefaller en mengd av medlemmerne i kyrkelig samling så som noe ytterligere egenomt og merkverdig, og at til eksempel generalkapitlet av Societas Sancte Birgitte skulle av dem betraktes som noe ytterligt fremmende. Jeg tror altså ikke på en inneboende samhørighet, även om det givetvis er en mycket, mycket stark og ofta absolut exakt överensstemmelse i deres inriktning mot Bibelen og bekjennelseskrifterna. Men snart vi kommer over på bekjennelse, på sakrament og ämbete, så går vi isär. Og jeg tror at om vi borrar djupare så har vi olika bibeluppfattning i grund og botten. Jeg tror också det att kyrklig samling är mycket mer aggressiv, exklusiv, intolerant än kyrklig samling, en kyrklig förnyelse som är liksom är mer defensiv och försvarar sig själv men inte gärna går till angrepp. Som är tolerant därför att den har en högre uppskattning av kulturen än kyrklig samling har, som är puritansk och likgiltig eller avvisande gentemot kultur. Och kyrklig samling är en vänlig, kyrklig förnyelse är en vänligare, älskvärdare fromhetstyp än kyrklig samlings regel är. Jag tror alltså att det är en djupa, betydelsefulla överensstämmelser, men också så starka differenser att man inte skulle samgå på detta sättet om inte omständigheterna föranleder det.
Dessa skiljaktigheter, de måste väl bottna i djupast sett en olika kyrkosyn, en olika uppfattning om det allmänkyrkliga, det sann mening katolska, är det inte så?
Har du givetvis fullkomligt rätt i, kyrklig samling har väl mycket lite intresse för vad som är katolskt. Och när vi hyllar våra bekännelseskrifter liksom de gör och vill vara trogna mot dem, så är det därför att vi ser bekännelseskrifterna såsom uttryck för den heliga allmänliga kristna tron, den katolska tron, vår allra heligaste trosar, under det att de andra anser det vara ett uttryck för luthersk uppfattning, protestantisk uppfattning, och i bästa fall uttrycker man det liksom vi för en evangelisk uppfattning. Jag tror att kyrklig förnyelse skulle säga bekännelseskrifterna uttrycker en äkta apostolisk, katolsk och evangelisk kristendomsuppfattning. Och kyrklig samling skulle lämna det för första leden och säga det uttrycker en äkta evangelisk kristendomsuppfattning.
Ja, vi har precis samma uppfattning tror jag här på den här punkten. Inte bara vi utan naturligtvis också många andra. Strängt taget alla vi inom kyrklig förnyelse. Om du skulle någon mån vända på frågan och säga så här: vad anser du om de som lämnar vår gemenskap i dagens svåra kyrkliga läge och går till Rom? Vi har ju senast idag läst i pressen om en av våra kära gamla bröder som inte minst har varit med tidigare här i Osby många tillfällen, som har tagit steget till Rom. Hur vill du karakterisera sådana steg i tiden?
Jag skulle vilja säga det att när man tar ett sådant steg beror det på att man medvetet eller omedvetet överbetonar kyrkans splittring. Kyrkan är dock, det är dock en enda kyrka. Vi är vana vid att tala om svenska kyrkan och anglikanska kyrkan och romerska kyrkan och danska kyrkan och så vidare. Jag anser att det är mycket riktigare att tala om kyrkan i Sverige, kyrkan i England, kyrkan i Tyskland. Det är samma kyrka, det är samma organism, men den är olika organiserad. Organisationen kan vara olika, men organismen är detsamma. Och betonar man skiljaktigheterna för mycket, så kommer man mycket snabbare in i det dilemmat att man måste välja mellan de olika skiljaktigheterna. Betonar man enheten istället, som faktiskt också finns och som är en obestridlig realitet, så uppstår inte frågan på det sättet, utan då kan man visserligen säga att jag tycker bäst om den och den typen, men jag står där jag står, för jag är i den kyrkan jag är. Att konvertera är bara att lämna en avdelning i kyrkan och gå till en annan avdelning i samma kyrka. Olikheterna har uppstått under historiens lopp och inte någonting att fästa som förfärligt stort avseende vid. Då blir konversion en onödig sak. Jag känner det mycket smärtsamt att vår broder har lämnat oss. Men jag känner det inte som någon katastrof eller någonting förfärligt. Men jag känner det smärtsamt. Jag har ju varit beredd på det i många år, men jag hade trott att hans kris skulle lösas med ett kvarblivande i svenska kyrkan.
Och efter detta kanske då tiden är mogen att fråga: vad tror du om svenska kyrkans framtid?
Ja, det är en svår fråga. Men om jag först får säga vad jag tror om hennes samtid, så skulle jag vilja säga det att jag finner samtiden full av många glädjeämnen. För det första har kyrkan en oerhörd aktualitet för närvarande. Ingen glömmer svenska kyrkan. Man öppnar knappast någon tidning utan att det står någonting om kyrkan. Inte bara kyrkounderrättelser och kyrkliga notiser, utan reflektioner. Kyrkan är med på ett sätt och är aktuell och har kontakter. Ja, på ett sätt som jag inte tror att hon har haft på århundraden. Det andra är detta att här är en kyrklig livaktighet. Här är en eftertanke, en skolning av logiken, en prövning av egna och andras positioner, som jag vill kalla för väckelse helt enkelt. Det är en väckelse i svenska kyrkan. För det tredje vill jag säga att den väckelse som finns i det sakramentala livet på ett oerhört starkt och påfallande sätt. Det är ett mycket stort glädjeämne att det förgätna altarsakramentet åter har kommit i bruk i så oerhört stor utsträckning som är fallet. Överallt praktiskt taget i Sverige. Vidare skulle jag vilja säga att det är det glädjeämnet i svenska kyrkan att man börjar mer och mer förstå att kyrkan kan existera utan staten. Och att alla riktningar börjar tänka på detta, att jaha. Vi har liksom alltid trott det att om vi släppte statens hand så snubblar vi och faller. Men vi märker att vi skulle kunna stå, vi märker att det skulle kunna vara möjligt att även gå. Och kanske gå ännu bättre och hinna ännu längre och utvecklas till ännu mera av lugnt självmedvetande. Att vi kan inte bara stå för oss själva utan även gå för oss själva. Det är många bittra motsättningar i svenska kyrkan som jag naturligtvis beklagar. Men det är också många livstecken i dessa tider som jag inte har sett förut. Jag tycker att jag lever i en ovanligt lycklig tid. Men hur går det med framtiden? Det vågar jag icke säga någonting om. Ingenting om. Mycket tyder på att det gamla systemet av förbindelse med staten på det sätt som hittills kommer att fortsätta. Å andra sidan är det obestridligt att en mängd krafter arbetar på att göra en fri nationalkyrka, en statsfri nationalkyrka. Och i många avseenden har de mitt sympati, men jag är å andra sidan, om det nu beror på att jag är gammal, eller vad det beror på, jag är rädd för att kasta bort någonting som ändå har varit mycket värdefullt. Nämligen denna förbindelse med staten. Utan att riktigt veta vad som kommer istället. Men fortsätter staten att lägga sin egen vilja tvärs över kyrkans vilja i sina inre angelägenheter, så kan jag inte se någon annan möjlighet än vi får skiljas. Där är det ena. Vad beträffar sekulariseringen så tror jag att den har kanske nått sin höjdpunkt och att ungdomen är mycket intresserad av kyrkan. Ett av tidens utomordentligt glädjande tecken. Jag tror att sekulariseringen håller på att gå tillbaka. Tror att själva sekulariseringen har väckt människorna till besinning inför religionens nödvändighet. De har funnit det så tomt och fattigt så de börjar söka efter religion igen. Dessa glada framtidstecken som jag har talat om i samtiden kastar naturligtvis ett ljus över framtiden som gick utan hopp alltså. Men om någon ber mig yttra mig om hur går det med kyrka och stat och Hur går det med det religiösa livet, så måste jag säga att det kan jag inte säga att enda du går. Men den närmaste framtiden tycker jag inte är oroväckande. Jag tycker den är ganska bra och ganska lovande.
Ni har talat här tidigare om särskilt en person som har betytt mycket för dig och din utveckling, Edvard Rode. Vi har också nämnt Gustav Åhléns namn. Om vi skulle nu ett ögonblick blicka ut över gränserna till andra samfund och där nämna några namn som har varit av största betydelse för Fader Gunnars egen utveckling och för den kyrkliga förnyelsen, skulle du till exempel kunna nämna någonting om Pius Pasch och,
ja,
och andra män?
Ja, Pius Pasch har naturligtvis haft ett oerhört inflytande på mig. Jag kan ju säga att hela min liturgiska stil har ju varit påverkad av Pius Pasch. Hans evangeliska katolicism och katolska evangelism har alltid tilltalat mig. Hans konstuppfattning har alltid tilltalat mig. Hans kyrkogårdsuppfattning tyckte jag att jag själv hade haft långt innan jag läste Das Jahre Seiles. Fast jag kunde inte artikulera det. Och min egen bok Nådens så är ju i hög grad lärjungens verk inför Das Jahre Seiles. Pius Pasch har haft ett otroligt och fantastiskt inflytande på mig. Sedan skulle jag kunna nämna några anglikanska teologer som har påverkat mig i mycket hög grad. William Temple har jag läst och runt inflytande av. C.B. Moss, min gode vän i Winchester, teologidoktor och lärare vid ett college där. Erik Moskal i nyare tid har haft ett mycket starkt inflytande med hans moderna atomism och hans filosofiska åskådning. Överhuvudtaget så kan jag ju nämna dominikanerna och deras tomism och benediktiner och deras liturgiska rörelse. Utan att Riccardo Guardini har jag naturligtvis studerat och tagit intryck av. Men Pius Pasch är nog den som har haft det djupaste inflytande på mig utanför svenska kyrkan.
Jo, jag skulle kanske fråga nu några rent historiska notiser här för framtida forskning. Du har talat här om krönikeböckerna. Det är, vitt jag förstår, saker som kommer att i framtiden tillhöra Osby kyrkoarkiv.
Det är det, ja.
Så att den som vill forska i dem får alltså vända sig hit.
Det får den göra.
Men
fast de närmaste åren kommer jag att anhålla att få ha dem hos mig i Kristianstad för att titta på dem och fullborda dem och göra randanmärkningar och allting sådant.
Korrespondensen och alla andra manuskript och allt sådant, den går givetvis med till Grazia
Dei. Det går till Grazia Dei. Där har jag två långa hyllor. Jag skulle säga att jag har ungefär 4 hyllmeter med kuvert med brev från alla åren.
Jag vill minnas från besöket till Kristianstad på eftermiddagen idag att du redan hade försäkrat dig om ett ordentligt arkiv där.
Ett mycket bra arkiv, ja. Mycket bra, modernt, rymligt och fint.
Det är
utmärkt
inte minst ur den synpunkt som det här bandet lägger på det hela, alltså den för framtiden bevarande kyrkohistoriska synpunkten bland annat.
Ja.
Är det något annat utöver dina böcker och de här vittnesbörden som du skulle vilja peka på som värdefullt för framtida forskning beträffande dig själv eller kyrklig förnyelse?
Nej, det vet jag inte.
Nej, det räcker detta.
Då vädjar jag alltså till mina ämbetsbröders iakttagelser och värderingar. Jag tycker du själv skulle bli min biograf och skriva någonting om mig, Pater Bengt Ingvar. Det är inte bara fåfänga att jag ber så, utan jag tror ju verkligen att mitt liv har varit i viss mån en brännpunkt för den kyrkliga förnyelsen, både i mitt personliga liv och mitt liv i kyrkan, så tycker jag nog att det skulle jag kunna våga säga. Du har levat så nära mig under långa tider här i prästgården, och våra förbindelser har varit så oavbrutna att jag tycker att du tillsammans kanske med några yngre bröder, till exempel Per-Ola Larsson som också har bott här länge i min flygel under sin studietid, sin tidiga studietid, att genom att rådfråga en del sådana yngre bröder som har bott här i flyglarna så skulle du kunna bli en utmärkt biograf. Jag anfäller mot din välvilja och din förståelse.
Får jag tacka vördsamt för detta mycket hedersamma uppdrag. Och om hälsa och krafter står mig bi, och om jag alltså får överleva Fader Gunnar, så vill jag säkert gärna försöka med den uppgiften. Men jag hoppas att det ska dröja mycket, mycket länge till dess. Och då ska vi, innan vi slutar intervjun, återvända till framtiden. Nu när familjen Rosendahl flyttar till Kristianstad, Gratia Dei, omkring 1 november, då är ni än så länge den första familjen som bor där.
Ja, det är det.
Och det finns alltså ännu så länge inte några andra fasta abonnenter på Gratia Dei.
Nej, vi vill inte ha några fasta abonnenter, för vi skulle kunna få några som inte passar på Gratia Dei. Och som ändå vill bo kvar där därför att det är så ont om bostäder. Och vi skulle kunna bli bundna vid dem i det oändliga. Utan vi kommer att använda våra 5 lediga rum som resande rum helt enkelt. Och hyra ut dem till gäster för natten.
Ja, det tror jag är mycket klok början. Sen vet jag att du har nämnt vid några tillfällen, du har hört på dina kollektvädjanden, särskilt en gång i Uppsala domkyrka, andra söndagen i advent 1959 eller när det kan ha varit. Du har nämnt alltså att du skulle ha 2 hem, ett för snälla pojkar och ett för stygga pojkar.
Hem är kanske lite för stort ord, ett par rum för varare av dem. Den planen skulle jag alltjämt vilja förverkliga, men det är ju alldeles nödvändigt att vi blir fler på stiftelsen. Att till exempel ha lite avsigkomna pojkar, det kräver mycket omvårdnad och mycket uppmärksamhet. Det finns ingen möjlighet för mig att göra en sån sak så länge jag är upptagen av stiftelsens drift och insamlingsresor och böcker skrivande och människors mottagande och tusen andra ting. Vi får bli fler präster där först innan jag kan det. Jag har ju också framtidsplaner av mycket större och mer omfattande art. Jag hoppas att kunna få tag i en musikdirektör som vill bilda en musikskola så att vi kunde sjunga alla våra gudstjänster i palestrinensisk skönhet. Och jag ville ha en grupp av konstnärer som bodde där. Varför inte grundlägga en konstakademi, en kyrklig konstakademi? Vi gratulerar dig.
Ja, då säger jag till sist lycka till med Gratia Dei i alla avseenden, och varmt tack för den här intervjun, och tack för alla många rika gemenskapsår under Osbytiden.
Tack min kära far och bror.